Välkomna till Fantasyguiden, podden om allsvenskan fantasy med två av Sveriges kanske nördigaste managers, Mattias här och Kenny. Hej, god morgon Kenny.
God morgon.
God morgon, vi sitter faktiskt en morgon och spelar in.
Ja, det är spännande. Nog första gången va? Mm. Kan inte ha hänt förut.
Nej, passa på. Idag ska vi göra ett avsnitt om lag. Alltså vi ska köra en laggenomgång och vi har hållit på med podden ett tag. Men vi var ju lite sena in förra säsongen så att vi hann ju aldrig göra det här då.
Nej, att, precis.
Du är spänd.
Ja, men det ska bli jättekul. Mm. Det finns mycket att snacka om i alla lag skulle jag säga.
Verkligen. Och vi är inga... Alltså kanske lagexperter per lag så att säga. Vi är inte så liksom, hur ska jag förklara det? Vi är insatta i stort i många lag, men vi är inga liksom supernördar i varje lag. Eller du kanske är, du...
Nej, alltså man försöker se så mycket som möjligt och jag läser forum och jag lyssnar på nästan alla lagpoddar som finns.
Herregud.
Eller jag försöker hinna med, men det, man får ju välja lite utifrån vad man är intresserad av just för stunden, men ja, jag försöker ha koll, men sen så är det självklart inte lika bra som ja, några supportrar till det laget.
Nej,
det är uppenbart.
Men hur mycket kostar Hallandsposten nu för tiden?
Alltså, jag tycker att allt det där, det är väldigt dyrt.
Ja.
Nej, det blir ju dyrt om man ska försöka ha allt. Det är, nej, så kan man inte jobba.
Nej,
men det finns gratis material också, så det löser sig.
Att lyssna på alla lagpoddar är ganska extremt det också.
Alltså det är klart att jag inte lyssnar på alla, för att det finns ju ett x antal av varje lag. Men jag försöker i alla fall hitta någon per lag där man kan få lite bättre koll. Mm.
Kanon, men då tycker jag att vi sätter igång. Och vi kommer börja med att prata om fyra lag idag. Och det laget vi börjar med är Elfsborg.
Ja. Högintressant, direkt.
Ja, precis. Topplaget från förra året. Och vad kan vi säga om dem då som är intressant? De spelar någon formation som är alltså 4-3-3 eller 4-2-3-1 där Simon Olsson är en ganska tydlig tia, va?
Ja, det skulle man kunna säga.
Yes.
Centrerar ju ganska mycket, alltså anfallarna, de tre anfallarna kan ju trycka inåt lite och så kommer Johan Larsson där på kanten. På högen.
Yes.
Och tar hela den korridoren. Mm.
Oh yes. Han trycker ju fram. Han är ju extremt offensiv. Gjort en del mål i Svenska Cupen. Så att, om man kollar på fasta situationer. För det är vi väldigt noggranna med att titta på. För det blir lite som en livlina i fantasy. Om de nu inte presterar bra på planen. Kan de ju alltså få lite gratispoäng i form av fasta. Och hörnerna. Har vi ju Johan Larsson ensam rätt på.
Ja, där finns det inga tveksamheter, tycker jag.
Nej.
Det har sett ut så länge. Och det är väldigt få undantag. Så att räkna med Johan Larsson på hörnor även i år.
Yes. Straffarna är lite osäkra. Det har varit genom åren här, vem det är som ska ta dem. Och det har varit Frick som har missat. Det har varit Römer som har bränt också. Så det har varit lite fram och tillbaka innan. Jesper Karlsson var ju... ett tag hade de klart. Men vad vi tror nu, är det Frick eller?
Som tar vågar inte säga någonting. Jag har inte sett någon straff på senaste tiden.
Nej.
Så att, nej, jag vågar faktiskt inte säga någonting. Men det är möjligt att det är Frick. Mm. Men vågar inte ta gift på det.
Nej, men tidigare så har ju Frick tagit och Römer annars.
Ja.
I tidigare matcher.
Kanske, ja.
Om man ska kika på de spelarna som man tror kommer göra en del poäng i år då, alltså då tänker vi returns, mål, assist, vilka tänker du främst på då?
Ja, men det är väl de, alltså såklart de offensiva spelarna, det är ju Frick som ju mest petar in bollar eller liksom stökar fram bollar till andra.
Ganska bra med assist för en nia.
Helt okej.
Stycken tror jag han hade.
Det är rätt bra. Ja, sen yttrarna. Oavsett vilka som spelar på ytterpositionerna där. Ondrejka, Ockels, Bernardsson eller Alm. Så alla är kandidater för poäng i vilken match som helst, skulle jag säga.
Mm.
Så det är främst de fem. Sen har vi ju såklart Johan Larsson, men det är ju mer utifrån att jämfört med andra backar så är han ju poängstark.
Ja, och att han
sen
får
är
ta...
inte säkert att han kommer upp i nivåerna som de offensiva gör, men det är möjligt.
Mm. Nej, 3+5 förra året på Johan Larsson. Och tar
ja,
hörner
precis.
Och så. Så.
Betydligt bättre året innan dock. Då var det ju 3+11.
Ja.
Så att höjden finns ju där, det gör det. Mm.
Sen har vi bonusspelarna då, som vi vet sen, eller tidigare säsongen plockade stabil skörd med bonus som skulle kunna klassificeras som bra.
Ja, det finns ett gäng skulle jag säga. Strand sticker ut.
Ja, verkligen.
Där framförallt defensivt, men även en del offensiva.
Mm.
Det tycker jag väl att det känns, han är en kille att lita på vad gäller bonus. Sen får man räkna med att nu hade han en ganska lugn säsong förra året, men det där lever ju kvar lite grann, att han är en tuff spelstil, så att det både gynnar honom och missgynnar honom i fantasy, att det kan bli lite kort ibland, men stärker hans chanser för bonus också, för att han vinner mycket dueller och snår åt sig bollar.
Precis. Vi har Johan Larsson, of course. Offensiva bonus, svag på defensiva däremot. Får se hur nya systemet, hur det påverkar,
precis.
Om det är en fördel.
Ja, det kollade jag såklart. Han, med det nya bonussystemet skulle han haft 5 extra defensiva bonuspoäng förra året.
Mm-hmm.
Så Kul. Det är ju alltid något. Tillfället eller ej, det vet man inte. Men skadar inte. Offensivt tappade han ju dock lite.
Mm.
Det är ju för att han slår väldigt mycket inlägg, skulle jag gissa.
Mm.
Så lite tapp där på 3 poäng. Men i det stora hela så tror vi att det blir en bra bonussäsong igen för Johan Larsson.
Yes, och annars så Römer på defensivt mittfält tog en hel del. Tog väl över 30 defensiva bonus förra året.
Mm.
Kostar ju 5,5 nu.
Uh-huh.
Så där finns det ju 30
jag
defensiva
skulle
bonus.
Säga, alltså Römer är en av de mittfältarna som är bäst på defensiva aktioner. I snitt, om man kollar snittet då, om man slår ihop nu, för det är ju det som är intressant nu, det blir ju RB och B plus B tillsammans, och han hade snitt på 12,12 förra året.
Oj, oj, oj.
Och den bästa mittfältan då, det var ju Marcus Mathisen på 13,85. Men han var ju back, så det blev lite skevt sådär. Nej, men så Römer det absolut en av de absolut starkaste vad gäller defensiva bonusar. Och inte jättedålig på offensiva om man kollar nyckelpass. Han har snittat nästan en nyckelpass per match.
Mm.
Så ibland kan du trilla in offensiva poäng.
Mm.
Men jämfört med många andra defensiva mittfältare så Römer stark på nyckelpass.
Snyggt.
Förhållandevis stark. Jag ska inte säga. Det är så svårt begrepp det. Så,
Annars har vi Väsenen som tog en helt okej poängskörd som mittback. Var det 25-26 DB han lyckades? Ja, 25.
Ja. Nej, han är stark. Räkna med fortsatt bra prestationer defensivt från Väsenen.
Bra. Sen så finns det en hel del osäkra spelare i laget här också. Vi ska gå igenom elvan lite som den har sett ut nu. Som de har spelat i Svenska Kuppen så har det varit Johan Larsson i spikad på högerbacken och sen Väsenen i spikad mittback. Men sen har det ju varit om det är Gustav Henriksson har spelat mest som mittback och sen Sandén har spelat vänsterback för att Strand har varit borta, skadad.
Ja. Jarjo är också borta.
Ja.
Har varit borta och där, det är därför Henriksson har varit så ohotad kan man säga.
Mm.
Finns det också Lagerbjälke där bakom, men han känns väl som fjärde val, tror jag. Men han är ju på uppgång också, han är ju...
Sen är det nog en hel del som kikar mot Söderberg 4,5 som har startat en del som in i mittfältare, men där har ju Boateng varit borta, så det påverkar ju också.
Ja, det kändes ju som att det var Boatengs plats att förlora efter att han har gjort ganska bra insatser. Nu kom Söderberg in och tog den platsen när han var borta och har gjort det bra. Så det är en stark konkurrenssituation där mellan de två i första hand skulle jag säga. Och Visar att, alltså om Söderberg är en startspelare så är han ju ett bra alternativ som 4,5.
Mm.
Men samtidigt, han blockar en plats i Elfsborg. Om man nu skulle vilja ha tre andra, det finns ju bra alternativ. Ja. Många sitter säkert på Rönning, Johan Larsson och Ondrejka.
Mm.
Då går det inte att få in Söderberg också.
Nej.
Om jag ska säga min mening om Söderberg så jag tycker det, han ser lovande ut. Men jag tror att det är en fälla i poäng och speltid.
Mm.
Jag tror att det kan vara lite svårt att veta. Jag vill ju ha mina 4,5 år som garanti.
Mm.
Att andra spelar. Bänkplats ska spela hela tiden. Ska chippa, komma in med liksom 3-4 poäng. Och Söderberg, det kan bli inhopp. Det kan bli tidiga byten om de ska forcera framåt.
Mm.
Nej, inget för mig, tror jag.
Köper det. Sen har vi Alm och Bernardsson. Och yttrarna är lite lurigt i Elfsborg. De är ganska tydliga med vilka som startar. Och det har varit Åkesson Dreika nu på försäsongen. Mm. Men de blir ju hyfsat tidigt utbytta också. Jag tror att Åkels blev väl utbytt i halvtid här senast till exempel.
Ja.
Så det är lite oroande.
Han brukar ju klara sig till runt 55-60. Mm,
och det är livsfarligt i fantasy-världen. Du vill ju inte ha ut någon spelare innan minut 60.
Nej. Nej, det är verkligen. Det
har ju blivit utbytt runt 70-75.
Mm.
Det känns ju bättre, men inte bra. Man vill ju gärna ha dem som spelar 90.
Ja. Nej, det finns nog inget lag som är så luriga med just tidiga byten som Elfsborg på deras yttrar.
Mm. Ja, Djurgården kan ibland vara...
Ja.
Smaka på Chilofia någon gång för.
Jo visst, men frågan är hur det blir om de har Haksabanovic. Så tror jag inte att han är en sån som går ut efter 60.
Nej, det är sant. Och det, sorry, spåra. Nu pratar vi Djurgården.
Ja, oj, shit.
Nu håller vi oss.
Det är ett annat avsnitt.
Yes, det kommer sen. Om vi ska prata om dem som är utanför elvan då, det är Gudjonsen och Aga. Det är väl Frick som tar den där platsen.
Jo men precis, alltså just nu är det ju så, men jag tycker ju faktiskt, alltså främst Gudjonsen känns som tvåa.
Mm.
Ganska klart. Han kan också komma in, har jag väl sett, alltså att de behöver justera lite, bli mer offensiva.
Mm.
Kan de alltid plocka en mittfältare och kanske sätta ner Simon Olsson ett litet hack bakåt.
Mm.
Så att han får lite mer boll och sådär, och sen så trycka på med Gudjonsen och Frick kanske.
Mm.
Och jag gillar Gudjonsen och jag tror att han någon gång kommer bli en väldigt bra fantasy-anfallare. Frågan är om det hinner bli i år eller om det blir senare.
Ja. Nu ska vi faktiskt in och syna procenten lite. Vi kommer kika på Elfsborg och se hur många som äger de spelarna. Och reagera lite på om det är rimligt eller inte. Så då kollar vi egentligen i toppen. Och kanske i botten om det är någon. Rönning ägs av 41,6% nu när vi spelar in.
Ja, det är saftigt.
Det är väldigt mycket. Beror väl mycket på att han tog flest poäng förra året, gissar jag.
Ja, det skulle jag tro. Men det är också ett ganska bra val. Sätt i schema och...
Så är det.
Ja, alltså han är billigare än alla andra startbackar.
Mm.
Ja, det beror på Sandén då och Henriksson. Det är Sandén är på 5 och Henriksson 5,5. Men som vi har pratat om förut, är man sugen på att liksom hitta nollor, billigaste vägen till ett lags nolla, då kan ju Rönning vara ganska bra.
Mm.
Däremot så har ju deras backar andra förtjänster, som bonuspoäng och offensiva hot.
Ja, alltså jag har ju sett många lag som vill dubbla upp sig på Rönning och Johan Larsson till exempel. Och det kanske inte är fel, men jag tycker att deras andra match mot Malmö borta är inte så jättekul. Vad gör man då? Ska du bänka Johan Larsson i den matchen?
Nej, men man kan väl hoppas på ett par bonuspoäng på Johan Larsson. Man hoppas att han får 3-4 poäng.
Och Rönning?
Ja, vad ska man göra? Ja, men det är klart, har man en backup? Har man en 4,5 som man kan rotera? Det är ju dyrt att göra så. Det blir ju 10 miljoner totalt då. Men jag har ju sett flera som har det. Och då kan man ju kanske bänka Rönning då.
Mm, ja.
Annars är det bara att acceptera. Alltså det är så det kommer se ut i år. Att målvakterna... Man kan ju inte räkna med att de ska få poäng varje vecka.
Nej, alltså så är det.
Men någon bra poäng.
För mig blir det att dubbla sig ett försvar som har en väldigt tuff match i omgång 2. Det tycker jag
ja.
Det är lite synd.
Ja, men vi har ju pratat om det där också. Att dubbla sig när det faktiskt är en sån spelare som Johan Larsson. Att det är inte samma sak som om det bara är två försvarare som inte har något hot framåt eller...
Absolut, absolut. Förra, han gjorde väl return förra gången de möttes där. Han gjorde väl självmål, Johan Larsson. Så att,
alltså, okej. Okay. Kommer jag inte ens ihåg.
Jag får med det. Jag kan ha fel här. Men annars då? Alltså, jag tycker att 42% är lite väl på Rönning.
Ja.
Jag tycker så bra tycker jag inte att han är. Väsenen är ju på 12,5. Strand är på 11,3. Där får man ju se upp lite. Eftersom han har varit skadad. Han ska vara tillbaka nu. Men liksom, jag tycker ju Sandén har gjort det bra. Så att,
ja, jag vågar inte säga så mycket just om den konkurrenssituationen. Mer än att jag tror att Strand är klar etta. Men att Sandén är en väldigt bra ersättare.
Mm. Om vi kikar lite på mittfältet annars då. Så har vi Ondrejka ligger ju på saftiga 34,3 och det känns ju rimligt med tanke på hans försäsong.
Ja.
Väldigt många mål. Mm. Men det är den där tidiga bytena som man är lite orolig för, men väldigt aktiv på försäsongen och kostar ju faktiskt inte jättemycket, så därav kan man ju göra den lilla chansningen så att säga.
Ja. Ja, men det är extrem explosivitet och möjligheter till många poäng när han träffar rätt.
Mm.
Och jag skulle inte bli alls förvånad om han lyckas ta returns även fast han bara spelar 70 minuter. Så det är en chansning man får ta helt enkelt. Jag tror att det är, ja, uppsidan är så pass stor. Och jag kan inte tänka mig att han kommer få inhopp om han inte skulle starta någon match. Jag är nästan säker på att han liksom får 20-30 då ändå.
Ja.
Och det kan räcka. Så ja, nej, men jag förstår hypen. Helt klart.
Ockels ligger på 11,2 just nu. Det är alltså, lite risky. Samtidigt så gjorde han ganska många, gjorde ändå 8 mål och 3 assist förra året. Så att...
Ja, visst. Men just nu kan jag inte se varför man skulle ha Ockels före Ondrejka när han till och med är dyrare.
Mm. Nej. Annars är det inte jättemycket anmärkningsvärt. Annars är det under 10%. Det är Frick över 10 då. Vilket jag tycker är rimligt också med det spelschemat de har.
Ja, nej, jag tycker det mesta ser ganska vettigt ut här.
Mm.
Söderberg som vi snackade om, han är på 1,5% just nu. Jag kan tänka mig att det skulle kunna stiga lite om man startar i nästa match också. I sista matchen inför premiär.
Ja, men det kan vara. Samtidigt så förlorar man inte jättemycket pengar, 4,5. Men det är alltid skönt att ha en spelare där istället. Om det nu skulle vara så att han inte, om Boateng konkurrerar ut honom.
Ja, nej, men alltså, man får också tänka på att vad gör man om det visar sig sen att han blir bänkad allt för ofta?
Mm.
Ska man slösa ett byte då på en 4,5 eller ska man bara ha han kvar på bänken och inte ha den där livlinan?
Ja, nej, men det är så det får vara, tror jag. Och sen så får du lösa det med ett frikort. Det är ju, när du väl drar det så byter du ju bara.
Ja, visst. Eller så skippar man den helt från början.
Ja, man kan
välja. Det är min väg, tror jag.
Mm. Ja. Om vi kikar lite på schemat då för Elfsborg. De har ju väldigt fina matcher de första 6. Förutom match 2 då, som är borta mot Malmö. Så att det är många lag som kommer sitta med 2, eventuellt 3 Elfsborg-gubbar i början. Rimligt. Mm,
ja, det tror jag. Jag har väl sett några som liksom säger att man kan kanske vänta lite, alltså byta in dem efter Malmö.
Mm.
Men då kanske man istället borde tänka på hur man ska utnyttja dubbelomgångarna så att man förbereder för det.
Mm.
För det kommer ju krävas lite byten förmodligen för att nå fram till ett bra dubbelomgångslag.
Mm.
Och då kanske man inte vill börja plocka in Elfsborgsspelare där och då. Men det går ju såklart.
Mm. Ja, nej, men de ser ett väldigt fint schema inledningsvis.
Ja,
lilla plumpen borta Malmö där.
Ja.
Så att, ja, men det är bara en liten varning att om man dubblar sig i defensiven där, tänk på att den matchen är där också. Och då kan man blunda och köra ut mitt i gatan med 2 Elfsborgbackar och ta det man får. Eller
ja,
så.
Jag tycker väl ändå att deras övriga schema är, även om vi inte ska lita blint på ett på just schema så här inledningsvis, Men jag tycker ändå att det är tillräckligt bra de andra matcherna för att det ska liksom väga upp för Malmö-matchen.
Jo, visst.
Det är min känsla.
Ja. Bra, Kenny. Hade du någonting extra du ville ta?
Nej. Det är ett väldigt intressant lag och de kommer ta massor av fantasypoäng i år, det tror jag.
Det tror jag med. Men då går vi vidare. Och nu ska vi prata om Degerfors. Och formation på dem då. Spelar man 3-4-3-variant? 5-2-3 eller vad säger man?
Ja, precis. De själva säger nog att de spelar 3-4-3.
Men jag och tror jag
att
håller nog med.
Okay.
De är inte så defensiva på sina wingbacks. Om man säger.
Nej, men alltså mot de lite bättre lagen så blir det ju lätt så.
Mm.
Alltså att de trycks ner. De vågar inte släppa en kant till Birmancevic eller vad det nu kan vara. Och Ondrejka. Eller, ja. Nej, men alltså jag 5-4, alltså det blir någon fembackslinje eller trebackslinje beroende på hur man ser det. Ja.
Yes. Hörnläggare var Saidi, Edvardsen och Gravius förra året.
Mm.
För mesta del. I år har ju Campos kommit in och blandas i det där för att ta en hel del.
Ja. Det är någonting jag kommer spana in kanske här sista tiden för att se vad status är där. Men det finns lite konkurrens där.
Men Campos är en ny spelare då som Degerfors har fått in från norska ligan, va?
Ja.
Kostar 6,0, står som mittfältare i spelet.
Ja, ja men det är intressant. Han kan säkert ta en del fasta.
Ja, för ska vi även prata Campos då, så straffar han ju också fått ta en. Så har han ju hård konkurrens där. För att även när han var på plan så gick spelare som Djurgic och Bertilsson före också när de fick straff.
De fick ju tre straffar i en och samma match, va? Tror jag.
Ja, två i alla fall var det.
Ja, var det inte tre?
Det kanske det var, men jag vet att...
Jag fick för... nu blir det lite chansning här, men jag tror att det var tre. Och jag tror att Djurgic tog den första. Och sen så tog Bertilsson över de två sista.
Det är mycket möjligt.
Så, ja, jag skulle nog kanske säga Bertilsson i första hand. Sen tror jag även att Vukojevic är en ganska van straffskytt, om jag inte minns helt fel. Så att det finns ännu mer bakom där.
Ja, så där är vi allt annat än säkra på vilka som kommer ta strallarna.
Alla kommer inte alltid spela, så det kommer säkert skifta också i form av straffskyttar.
Sen om man kikar på de spelarna som de förväntas ta lite poäng i form av mål och assist då, så är det de här offensiva trean som de har längst fram. Alltså, och det är ju fem spelare som konkurrerar om de positionerna. Alltså Bertilsson, Campos, Saidi, Djurgic och Vukojevic.
Ja, så det är de fem jag ser
som
huvudkandidater i alla fall.
Skulle jag också. Det är väl om någon wingback får till det kanske.
Eventuellt. Ja, de har inte varit så starka tycker jag där poängmässigt.
Nej. Så man får hålla koll på vilka som startar där verkligen. Vilka av de här tre kommer få förtroende inledningsvis. Och det är ett litet getingbo.
Ja, det är det. Jag tycker det är väldigt svårt. Jag håller mig borta.
Jag med.
Schemat är inte heller så pass bra så att man ska behöva tänka på det.
Nej. Vi har ju bonusspelare också som är lite stabila på den fronten att plocka in. Då Christius Gravius var ju fin förra året.
Ja.
Plockade 9 offensiva och 24 defensiva.
Mm.
Man får ju tänka på att det kanske blir en annan konkurrens om hörnerna i år. Får se om man får ta några. Edvardsen har ju lämnat för sig.
Ja.
Men Campos in. Se om man får något underlag för att... Samtidigt är det en annorlunda regel nu för att få offensiva bonus, vilket kanske gynnar honom.
Ja, men han är bra på nyckelpass.
Mm.
Har det visat sig. Och han är en av de som har gynnats mest både defensivt och offensivt, tror jag. Offensivt.
Okej. Okay. Det är 5,0 på honom då.
Ja, ganska trevligt pris.
Mm.
Ja, men totalt sett plus 8, både offensiva och defensiva, mot förra året. Så det är ganska bra.
16, totalt, ja, precis. Mm. Ja, snyggt. Annars är Olsson då, som de har som
ja.
Mittback. Och det, han är lite dyrare än de andra.
Precis.
5,0. Men det är just 33 defensiva bonus just där.
Ja. Ja, alltså skulle man vara sugen på en Degerforsback så är han den mest givna just nu, tycker jag. Men
att man får betala 5,0 mer, det är det som är jobbigt.
Självklart, och jag säger inte att jag ser ingen som helst anledning att ha en Degerforsback. Så att, ska vi släppa det? Lämna det så och bara säga det.
Ja, men det är läskigt faktiskt med deras backlinje. Det känns inte jätteaktuellt just nu. Och när det gäller osäkra spelare eller liksom frågetecken i Degerfors så är det ju i stort sett överallt.
Det centrala är mittfältet känner jag.
Ja, Karlén, Gradius.
Ja, precis.
Där borde det kännas hyfsat givet. Men annars så svänger det en hel del.
Ja. Ja, men just de här fem offensiva som vi pratade om då. Bertilsson, Campos, Saidi, Jurdić och Vukojevic.
Mm.
Jag skulle inte bli förvånad om alla fem får speltid i alla matcher där de är tillgängliga.
Mm.
På något sätt, alltså inhopp eller start eller och bli utbytt.
Mm.
Så nej, men den konkurrensen är jobbig, tycker jag. Men vi får väl se. Det kanske visar sig efter några matcher vad som händer.
Ja.
Och alltså kantspelarna, alltså prismässigt så ligger de ju bra.
Vill
man väl ha en wingback i Kralj eller den nya amerikanen där för 5?
Mm.
Alltså, jag vet inte. Förmodligen inte något för mig, men...
Mm. Nej, jag sneglar inte dit. Och om vi kollar procenten så är det inte så många som sneglar dit faktiskt. Det är mest målvakten, White Man, som är populär.
Yep.
Och då ser vi också att Gall... Vi valde ungefär lite mindre än hälften, så det gissar att en del har Whiteman-Gall-kombinationen. Och
när du säger hälften, du menar hälften av Whitemans ägandeskap?
Ja, precis.
Inte hälften av spelet.
Nej, precis.
Nej. Bra.
Bra att du förtydligar. Så vissa kör väl Whiteman-Gall och andra som kör kanske Rönning kanske kör Whiteman som andra målvakt då.
Ja, vad tycker du om Whiteman som 4,5? Är han den bästa eller finns det bättre?
Jättesvårt faktiskt. Degerfors känns ju inte bra defensivt, men jag vet inte vilket av lagen som skulle kunna vara bättre. Det känns som Värnamo kanske skulle kunna göra det bättre defensivt.
Och deras, ja, kanske.
Deras variant, det namnet skulle jag inte ens våga uttala, tror jag.
Nej, det är svårt. Pilip kan du säga, bara förnamnet.
Ja, Pilip. Han... går och sen, nej men Sundsvall har inte visat något jättebra defensivt på försäsongen. Helsingborg har inte fått ställa sig mot riktigt bra motstånd än. Så att,
nej, men det är läskigt. Jag kommer hålla mig borta från, långt borta från 4,5 målvakter.
Mm.
Och jag tycker inte Whiteman är så spännande.
Mm.
Nej, men ja.
Du frigör pengar. Alltså,
jo.
Det gör det ju. Annars så är det ju inte så mycket kring, alltså det är väldigt lite ägande i Degerfors.
Ja, men jag gillar ändå att Gravius har 4%.
Mm.
Jag köper det. Jag tycker jag har varit lite intresserad själv att ha han som andra bänkspelare.
Mm.
Eller första bänkspelare beroende på lite rotationsmöjligheter. Men samtidigt så här, han för 5 eller någon annan för 4,5 som är nästan lika bra.
Nej, men det finns möjligheter i det här laget på det sättet. Om du märker att någon blir given så blir de ju väldigt intressanta. Låt säga att Jurdić blir tokgiven,
ja.
Kostar 6,0 och tar straffarna. Ja, men då är det ju bara, då känns ju han väldigt aktuell. Helt
ja, plötsligt. Absolut. Och samma för Campos. Skulle han ta hörnor och kanske någon straff och frispark och i samband med något hyfsat bra schema. Någon victory swing där som kommer.
Mm.
Då är det väldigt intressant.
På tal om schema då, vi kan spana in det lite. De har ingen rolig start, möter ju Djurgården borta. Och sen är det kanske inte en jätterolig resa heller med matchen mot Häcken, Kalmar, Hammarby. Ja, det är tufft inledningsvis för dem.
Degerfors. Ja, ganska tufft. Kunde varit värre, men tillräckligt tufft för att jag inte ska vara så sugen i alla fall.
Mm. De är ändå, om man ska vara riktigt nördig och kolla för, mellan 14 och 22. Där ser det lovande ut.
Okej, okay. Då skriver vi in det i vår fantasykalender här.
Jajamens.
Sätt alarm på telefonen också.
Ja, men där kanske det kan vara lite trevligt, eventuellt. Vi får ju se. Man vet ju inte var lagen står riktigt.
Men, nej.
Överanalysera redan nu.
Ja, nej, men samtidigt kan Edvardsen göra en säsong. Så är det inte otänkbart att någon annan skulle kunna sticka ut på något liknande sätt.
Nej.
Typ Campos.
Och alltså, när det gäller om schemat det gynnar det offensiva eller defensiva spelet. Alltså defensiva är ju bara att glömma. Och hoppas på nollor med Degerfors är, det kan man nog hoppa. Men offensiva kan man ju tänka lite. Och det var lite så jag tänkte också, att mellan den här finare perioden.
Ja.
Ja, men då är det alltså Norrköping man möter som inte har hållit så många nollor. Eller kanske, ja. Det är inte Djurgården, AIK eller Malmö eller Elfsborg man möter där som är lite tajtare defensivt under den perioden. Så att man får nog tänka i offensiva termer.
Ja.
Då med dem. Bra! Något mer att tillägga, kan ni?
Nej. Jag är ganska blank vad gäller Degerfors just nu. Det kommer senare, som sagt.
Förstår. Ja, men då nöjer vi oss där. Och så hoppar vi vidare in på Kalmar FF. Från rött till rött. Och Kalmar är lite luriga. Det har varit sjukstuga. Så att deras elvar har kanske inte sett ut som deras första elva så ofta. Det var mot Djurgården, så de fick till något som liknade en första lineup.
Ja.
Och vad du har sett, så spelar de någon form av 4-2-3-1-variant. Där Berg inte längre är någon så här släpande nia, utan han är en tia.
Jag vet inte exakt hur man ska tolka det. Men mer åt det hållet skulle jag tro. Och kanske Isak Jansson lite mer som central spets.
Yes.
Men som sagt, det är svårt att veta exakt formation så där när det är så många borta. De kanske vrider och vänder på det beroende på vad de har tillgängligt.
Mm.
Så jag skulle inte våga lova någonting där. Men Berg kommer oavsett ha en intressant offensiv position. Så mycket kan vi säga.
Ja, och han är ju intressant ur fantasy-synpunkt, just för att han tar ju väldigt mycket fasta. Och därav får en liten säkerhet utifrån det. Han tar ju hörnerna. Han delar ju dem med Carl Gustafsson förra året lite grann.
Ja, det var mest i första halvan av året. Eller första omgångarna. Sen tog Berg över totalt.
Mm.
Korta och långa.
Ja, man blev lite irriterad när det var de här kortare hörnerna förut. Och han tar ju även straffar. Vilket är trevligt. Om man kollar på de spelarna som man tror ska göra poäng i år då, alltså mål och assist, vad tror du där, Kenny?
Ja, det är väl Berg självklart, det behöver vi knappt ens nämna, men jag tror också att Jansson och Skrabb är väl de hetaste kandidaterna. Sen tror jag säkert att Netabay kan chippa in med några bollar här och där också. Yttrarna, alltså ytterbackarna, kanske kan ta några poäng också. Lindahl och vad heter han nu då?
Olafsson.
Ja, just det. Tack. Mycket kretsar kring Berg såklart. Skrabb får vi se om han kommer igång. Nu blev han ju lite skadad här i förra matchen vad jag hörde. Vet inte hur allvarligt det är. Men ja. Jag gillar Isak Jansson, jag tror att han har bra möjligheter att få en del poäng också.
Ja, inte så jättetuff konkurrens där bland 6,0-anfallarna heller. Så att,
Nej, jag tycker nästan att det saknas någonting. Det känns som att de borde få in en offensiv pjäs till.
Mm,
Det är vad jag känner och tycker, men jag har inte hört något.
Man kollar på spelarna som är bra på bonus då. Ska man vara lite trygga där. Då har vi Berg såklart som får väldigt mycket offensiva bonus. Just på grund bland annat av sina fasta. Romario. Bra på vinna boll.
Absolut. Han har ju 4 raka säsonger med över 100 poäng i fantasy.
Mm, det är starkt.
Så att det är kontinuitet där. Man vet vad man får ungefär. Han gör ju några mål per år.
Mm.
Faktiskt.
4 mål förra året. Det var en hel del.
Ja.
Vad skapligt.
Ja, nej, men så att en liten mix av allting kan man väl säga. Sen är priset lite för högt för att jag ska vara sugen där.
Mm.
6 miljoner. Men det är i alla fall en stabil spelare som funkar. Liksom.
Mm. Och du säger det tro att du har 11 i Kalmar, va? Hur de kommer spela. Och det...
ja. Alltså jag tycker inte att det finns inte jättemycket konkurrens om startplatserna.
Okay.
Men så. Samtidigt så jag är inte någon Kalmar-expert och jag kan ju missa saker. Jag menar, jag vet inte exakt hur mycket Stenmark och Elias Olsson utvecklas, i vilken takt och sådär, och Röse och... Jag menar, det finns ju duktiga spelare, men jag ser ändå en startelva i mitt huvud i alla fall.
Och det är den mot Djurgården, eller?
Ja, visst är det väl så.
Då är det...
Jag tror att alla var med.
Olafsson, vänsterback Sätra, Sjöstedt, mittbacka, Lindahl, högerback.
Ja.
Berg, Gustafsson, Romario på mitten, Berg då som 10. Och sen Jansson, Netabay och Skrabb framåt, Jansson central forward.
Ja, jo men det är så jag ser det just nu.
Mm.
Det finns lite konkurrens på, ja nej men i backlinjen som sagt, vi har Stenmark och Olsson som skulle kunna få minuter och göra det ganska bra, ganska billiga.
Det var hyfsat tidiga byten på både Jansson och Skrabb där. Alltså Sapikidis och Kevin Jensen fick komma in.
Ja, nej men, och sen det räcker med en skada i backlinjen där på typ Sjöstedt eller Sätra, så kan man få en ganska billig Kalmarback om man skulle vilja det.
Mm. Men,
offensivt, det finns inte så mycket. Alltså, vad ska man ta? Ja, men Jensen som du sa, ja, möjligt, Sapikidis, Chamon. Det är väl de som kan få inhopp främst.
Mm. Ja, det hade ju varit kan bli värd om de tar en startplats, men det är väldigt tveksamt då.
Ja,
om de gör det.
Ja. Ja, det är billiga, det är lågt pris på många av de offensiva spelarna.
Mm.
De som är lite mer osäkra då.
Om vi ska syna procenten lite då, kika. Så inte så många som har valt målvaktsduon. Han har
Nej.
Friedrich.
Nej.
Ricardo Friedrich. Hur har han inlett?
Lite svajigt.
Mm.
Har jag hört och sett. Att han släppt in lite för enkla bollar, några stycken.
Mm-hmm.
Men jag vet inte hur mycket man ska tänka på det. Det är... Okay. Nej, han är absolut ett alternativ bland 5,0 målvakterna.
Mm. Sen mest valda backen är Lindahl.
Ja.
Det är väl ganska rimligt, tycker jag.
Det tycker jag, sett till priset och att han ska ju vara ganska offensiv.
Mm.
Sen förra året i Degerfors så, ja, det blev ju inte jättemycket speltid. Totalt sett, det blev 800 minuter. Ett mål, en assist.
Mm.
Men jag tror det finns bättre möjligheter i Kalmar, faktiskt.
Om vi kikar på en sak i det, han Röser 4,0. Han spelar mittback eller vad spelar han?
Bra fråga. Jag tror väl att det är mer vänster, va?
Okej. Okay. Ja, jag tyckte jag kan ha sett fel där angående hans position tidigare, vad han skulle komma in. Men det är bra att hålla utkik på alla spelare. Om vi kikar mittfältet. Har vi Oliver Berg uppe på nästan 20%, alltså var femte lag har han.
Ja, rimligt.
Ja, det är ändå en stabil gubbe, 9,0.
Mm.
Och 12 plus 5, presterar han likadant så är han absolut värd de pengarna. Mycket speltid också.
Ja, nej men det här är bland det säkraste man kan få i form av speltid. Och Alltså poäng kommer det ju bli på något sätt, om det sen är från hörna, från straff eller ja, långskott eller liksom, han har ju allt. Så, men frågan är om man lever upp till förra säsongen och prislappen, det får man ju se, men det finns mycket som talar för att han kommer ha en bra säsong igen, tycker jag.
Romario är ganska högt. Det är 9% som sitter på.
Det är för högt. Ja.
Du tycker det?
Ja. Skrabbi. Det kanske är så att han är en av de som ligger högst upp om man sorterar på mittfältare för 6 miljoner.
Ja, makes sense.
Så är han faktiskt topp. Ja, så han är ju den bästa poängmässigt från förra året. Och därför har han fått en sån hög procent.
Förstår. Simon Skrabb på 7% också. Ja. Folk som chansar lite.
Ja, håll koll på hans skada där. Han blev ju utbytt i senaste matchen och jag har inte hört något sen dess, men kolla upp det.
Och på anfallsfronten är det bara Jansson då som 5% äger. Och det är väl rimligt.
Ja, jag har sett några som har Krona som sin vaskanfallare, så att säga.
Ja, men det kan hända.
Ja, jag vet inte hur han står sig jämfört med typ andra 4,5 alternativ. I andra lag. Ja, men, vi får se.
Om vi kikar på schemat då. De har ju en tuff inledande match för sig hemma mot Malmö. Och sen så möter de Varberg borta och har Degerfors hemma. Den är ju väldigt trevlig omgång 3. Och sen det är matcherna 3-5 är ju ganska trevliga, tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Man får också tänka på att omgång 4 är en midweek. Så att det blir lite tajtare schema här omkring. Så att jag vet inte om det skulle påverka om det kanske roteras på lite svagare spelare eller blir lite tidigare byten eller någonting sånt. Så det kan ju påverka, tänker jag.
Ja, kanske. Jag är inte så rädd för det.
Nej. Och vi får ju se, Varberg borta förra året var en väldigt jobbig match. Vi får se om det är det i år.
Ja.
Det är kanske en väldigt trevlig match. Who knows?
Ja. Ja, vi får se. 10 april. Hur är planen i Varberg då?
Ja, det är
man vet ju inte. Det kan ju vara vad som helst.
Där lär Rydström klaga.
Men ja, match omgång 3 och 4. Där är jag väldigt sugen på att sitta med Oliver Berg. Och 5:an är helt okej också. 6:an mot Göteborg kan också funka. Alltså, men där kanske man behöver lyfta bort han då, för att då är det ju annat som händer i dubbelomgången. Så att,
jo, precis.
Det blir som ganska kortsiktigt ändå. Om man ska ha honom bara mellan någon gång. Ja, men de här. Om man inte vill ha honom i första till exempel, och sen vill man ha honom i tredje, fjärde, och sen ska man byta ut honom igen.
Det är lite
svårt. Det blir mycket inbokade byten. Men man kan ju hålla honom hela säsongen kanske. Det kanske är en sån kille.
Ja. De har, vad jag kan se, hyfsat blandat schema. Inget vidare schema runt 14-18. Men annars helt okej. Annars helt okej. Då så. Jag tänker offensivt, defensivt. Det känns mest offensivt som man tittar då kanske. Defensivt. Det är väl Lindahl kanske. Att man har, även om de släpper in nollan, så kan man få någonting mer i form av offensiv return som kan rädda upp det.
Ja. Nej men ja, det är inte alls otänkbart att man skulle kunna ha en Kalmarback som en... jag vet inte om man ska ha en som femte back då, eller som fjärde.
Ja, för att jag tänker Varberg borta kanske en trevligare defensiv match än offensiv.
Skulle kunna vara.
Och Degerfors hemma är ju trevlig. Båda, Sundsvall kan ju vara båda och också nu med Hallenius borta. Så att de 4 matcherna går ju absolut att spela en Kalmar försvarare i.
Jo, det går säkert.
Eller om man vill sätta sig på målvaktsduon. Eller Friedrich. Faktiskt.
Ja, det beror kanske lite på sen när man tänker att man ska dra frikort också. För att det tuffar ju till sig sen där efter en gång. Alltså från 5:an och framåt har de Norrköping, Göteborg, Hammarby, Häcken, Djurgården.
Ja, det är inget kul.
Det är lite tufft. Men ska man dra ett frikort någon gång innan dubbelomgångarna så. Ja. Något att tänka på.
Det är ganska många swings i deras schema faktiskt. Fixture swings. Det är inte så mycket så här varannan bra, utan det är liksom fyra bra matcher, fyra dåliga. Fyra bra matcher, fyra dåliga. Lite
Ja.
så. Så att, ja.
Ja. Ja, men det var väl det jag
Om vi
hade
hade.
från Kalmar, tror jag.
Grymt. Och då letar vi oss vidare. Och nu är vi i Malmö. Topplag.
Ja,
Förvänta topplag.
såklart. Och vad ska man räkna med det här året då? Jo, Milos har ju sagt att han vill inte rotera. Men vem vill göra det? Alltså, det är väl grundinställningen från alla tränare, att de vill spela sitt bästa lag hela tiden. Kan man ju tro, i alla fall de flesta. Men han säger att det kommer behövas under perioder. Så att egentligen är det ingen information alls.
Alltså jag litar inte ett dugg på det.
Nej.
Jag kan bara lita på historiken. Där vi kollar Hammarby och där blev det en del rotation när det var Europaspel.
Ja.
Och sen läste jag också, han skrev om mittbacksituationen som de har.
Just det.
Och då skrev han ju att men alla mittbackar kanske får runt 20 matcher var. Och då
Ja.
snackar vi fyra stycken. Och om inte det innebär rotation vet jag inte hur han ska få till det. Så det är ju väldigt läskigt för att du vill ju ha en försvarare som startar alla 30
Ja.
förhoppningsvis. Och om de startar 20, ja men då kan det ju vara lite i Europa och lite i allsvenskan. Så att, watch out. Formation, du har skrivit 4-3-3 här. Vi vet ju att de spelar en del femback i Hammarby, men det är inte aktuellt nu i Malmö trots att de körde det förra året.
Jag vet inte om det kan vara aktuellt, men hittills har det inte varit så mycket det. De gick väl ner på en femback mot Djurgården här i slutet på cupmatchen för att täppa till ännu mer. Men nej, jag tror att det är en fyrback som gäller.
Och på in i mittfältet, spelar de då två åttor och en sexa eller två åttor och en tia?
Ja, det har jag faktiskt inget jättebra svar på.
Det känns som Nanasi är väl en, ja, väl om han har spelat så känns det som en tia. Men
Ja, jag är lite osäker på om man skulle se att de har ju så många alternativ där inne. Jag kan tänka mig att det kommer skifta lite beroende på vilka de spelar. Men i cupmatchen, jag vet inte, Rakip, AC och Nanasi var ju där. Då kanske det är Rakip som ligger lite mer tillbakadraget.
Men om vi ska kika på lite hörnor då. Det är alltid intressant i Malmö. De får ju en del.
Ja.
Och förra året så var det ju AC som var första person på det. Och var han inte där så var Rakip och Peña och tog lite. Men nu i senaste matchen här mot Djurgården, såg du någonting?
Ja, det var ju Rakip som var etta. Och det är ju intressant. Kostade 5,5. Ja. Ja, men det är klart att det är intressant. Sen så finns det mycket annat som är lurigt och gör att det är ett svårt val ändå. Vet du vad jag tänker på främst?
Konkurrensen är där
Ja,
på
det är
inne.
dels det, men också hur man ska hantera deras dubbelomgång.
Ja.
Då kanske man inte ska sitta på, alltså det beror på om man ska ha en buss eller inte. Så frågan är om det är värt, liksom, och även om man är prisvärd, så kanske det inte är rätt för ens lag den här våren. Jag vet inte. Det
Nej,
beror lite på
så.
chipstrategin där kanske.
Så kan det absolut vara.
Och konkurrensen är tuff. Kan inte alltid räkna med att han kommer spela allt. Så. Men i alla fall något att hålla koll på, att det kan kanske vara ett skifte, jag vet inte, i hörn, i fasta situationer där.
Ja, sen en annan sak man kommer behöva tänka på i år, i och med det här offensiva bonusen, att den har förändrats, det är att man får hålla utkik lite på, nu blir det väldigt fotbollsnördigt här rent taktiskt, men lag som ofta zonar på hörner, då försöker du ju ofta lägga första bollen på en spelare som sen ska skarva den vidare till en annan.
Ja.
Och de kommer du inte få några poäng för. Du vill ju att hörnorna ska läggas på spelare som avslutar mot mål.
Ja, verkligen. Det blir avgörande.
Men vid Nanasis mål till exempel hade du inte fått någonting på hörnläggan på, för att det är först på Lasse Nielsen som nickar den till Nanasi och sen så är det mål. Alltså om ett lag har en sån taktik att de hela tiden ska hitta en spelare på kanske bortre yta som sen liksom nickar in den, då kommer man liksom inte få lika mycket poäng av det.
Nej, det kan ju bli en tolkningsfråga också. Om de tycker att Nielsen nickar mot mål som ett avslut eller om det blir en pass. Det är upp till Opta, tyvärr.
Kanske vi kommer sitta och tjafsa med dem under året. Det där
säkert.
Är ett, Straffa då? Där var det ju AC och Colak och ibland Berget på förra året.
Ja.
Och i år på övertid var det Birmancevic, men då var ju inte Berget eller AC på plan.
Nej, det här är ett jättestort frågetecken och jag tycker inte att vi ska lägga så mycket tid på att spekulera heller.
Nej.
Men vi vet att alltså Kiese Thelin är ju tillbaka.
Just det också.
Och nej, jag ser inte alls någon lösning på det här. Jag vet inte hur vi ska lista ut det förrän det faktiskt är dags.
Poängspelare, vilka tror du på där?
Det är uppenbart, tycker jag. Mm. Alltså det är ju Birmancevic, Kiese Thelin, AC i första hand. Sen är det självklart att andra kommer vara där också.
Mm.
Sådana som inte kanske får lika mycket speltid men som ofta gör poäng ändå. Som Sören Rex och
Berget.
Nalic och Berget. Ja, det finns. Men det är inga alternativ för mig.
Nej, jag förstår. Ändå. Jag förstår. Om vi kikar på bonusspelare då, som har lite trygghet i att kan plocka en hel del bonus.
Mm. Ja, alltså jag tycker att Erik Larsson gör det bra när han spelar.
Mm.
Nu får vi se konkurrensen med Bejmo. Har ju varit lite fram och tillbaka. Nu var det ju, först var det ju Bejmo som verkade vara favorit.
Mm.
Tidigare på försäsongen, men om det berodde på att han kanske låg före fysiskt eller något sånt, det vet jag inte. Men nu har det ju varit i alla fall Erik Larsson senaste tiden.
Mm.
Och när han spelar så är han bra på bonus och han är ett bra alternativ så länge han spelar.
Yes.
I övrigt så tycker jag att Peña visade väldigt bra bonussiffror förra året när han spelade.
Verkligen. Verkligen.
Verkligen bra. Men där är det ju, han verkar ju inte vara prioriterad. Så det kanske vi ska glömma på en gång.
Ja.
Men bara så att man har det lite i bakhuvudet att skulle han ta en plats så tror jag han kan vara en riktigt bra bonusspelare.
Mm. Han är bra på defensiva, va?
Ja, främst det. Sen när han tog hörnor så blev det ju framåt också. Men det kanske han inte gör nu då.
Nej.
Men speltiden är det största frågetecknet där för honom.
Ja, och det är ju en hel del frågetecken i Malmö också. Alltså kring speltiden. Ja. Det är vissa som du liksom har spikat att de här kommer köra. Och vilka är de?
Ja, men så länge Knudsen är borta så ser jag inte något annat än att Martin Olsson kommer spela det mesta som vänsterback.
Mm.
Knudsen är ju på väg tillbaka. Men det kan ju dröja innan det är i matchspel. I övrigt så... Nej, men Birmancevic är så given man kan bli, skulle jag väl säga, i laget. Där finns det inte något man behöver oroa sig för.
Verkligen inte.
AC, det enda man kan tänka på är att hans kropp verkar vara lite skör.
Ja.
Nu, på passar senare inte år.
För det här klimatet, var det någon som sa för, tror jag.
Nej, precis. Nej, men så där kan man vara lite orolig för minuter. Men är han frisk så spelar han ju. Mm. Om det inte är tajt matchande.
Mm.
Berget har ju varit säker också på så sätt.
Mm.
Fysiskt är han ju väldigt stark och orkar mycket. Och ja, men jag vet inte om man skulle säga att det är givet. Men sen så längst fram självklart Isak Kiese Thelin ser jag väl som garanti också.
Mm.
Så gott det går. Att han kommer ju spela det mesta. Så det är väl de. Resten är väldigt svårt att säga.
Ja, mittbacksituationen och...
Ja, framförallt. Ja, där är det väldigt svårt.
Ja, vilka spelare vet vi inte kommer spela då? Som du garanterat de här kommer inte köra.
Ja. Alltså det är det som är så svårt att säga för att vissa tror ju att Nanasi har en startplats just nu.
Mm.
Det tror inte jag. Eller jag litar inte på att det är så i alla fall.
Nej, jag är tvek på den också. Toivonen fick spela ju någon U21-match
ja,
här också,
alltså, han
startade.
har vi ju inte ens tänkt på. Liksom.
Nej.
Det är...
Så att han verkar ju vara på väg tillbaka nu.
Ja, Oskar Lewicki var skadad också. På väg tillbaka någon gång. Han ska ju få sin tid. Okej, men vi kan ta en. Romain Gall.
Ja,
okej,
han
där har vi han. Han kommer inte spela.
Nej, han får det tufft.
Ja.
Han får det riktigt tufft i år.
Alltså Abubakari, det är väl sån som kanske hoppar in om, ja, lite då och då. Men jag har svårt att se starter. Annars så, nej men det är jättesvårt. Nalic och Nanasi och Sören Rex, nej, jag är hopplöst. Jag tänker inte ge mig in där.
Nej, jag håller med. Jag håller med. Vi kan ju kika lite på deras procent då. Se ja. hur många som äger
för
de
för det
spelarna.
Tycker jag är intressant.
Det tycker jag med. Dahlin ägs av nästan var tionde spelare. Det är inte, kanske ett bra val, jag vet inte.
Ja, men rimligt.
Ja, att 3% äger Diawara är inte bra, tycker jag. För att
nej.
Han kommer inte stå och han tar upp en Malmöplats.
Ja, nej, det går bort.
Så där...
Då är det ju mycket, mycket bättre att ta en annan 4,5-målvakt som spelar.
Ja, precis. Sen är det ju backlinjen, det är inte jättehögt ägande på någon i backlinjen. Det är Erik Larsson som är mest av Martin Olsson. Och det är ganska förståeligt sen, tycker jag, när vi kommer kolla på schemat. Och sen har vi den monstret här, och det är Birman Cevic på över 50%. Vad tycker du om det då?
Ja. Nej men alltså det är jättehögt såklart, men jag tycker att det är fullt rimligt och jag hade nog gärna sett han kanske lite dyrare. 10-5 istället för 10 för att motverka det lite grann, men ja, nu är det så. Och ja. Nej men det är jättesvårt. Man vill ju kanske, jag vet inte om jag vill ha honom, helt enkelt.
Nej, jag vill inte ha honom. Jag tycker att deras schema är för svagt. Och då vill jag inte lägga...
Ja.
Alltså, det är samma pris som Ludvigsson som har guldschema.
Ja.
Så att,
men ja, det är en stor risk ändå med tanke på hur het han kan vara. Säg att han skulle råka hamna på straffar också.
Ja, då blir det jobbigt. Det är den som svider i sådana fall.
Ja.
Men vi kommer in på schema sen.
Det finns andra procent som jag reagerar på också. Väldigt starkt. Ja.
Nanasis,
ja,
kanske?
Ja, Nanasi på 11,3.
Lite chansning. Men det... han har varit bra.
Ja, det är inget snack om det. Han är en jättebra spelare. Men för 6 miljoner vill jag ha... Nej, jag behöver någonting säkrare.
Jag förstår.
Det kan bli allt mellan ett par minuters inhopp. Och jag tror jag har svårt att se att han skulle spela så mycket 90 minuter.
Nej, han är ju först ut och blir utbytt hela tiden. Gör de ett byte Malmö på offensiv planhalva är han ju först ut.
Det känns lite så. Sen han är ju under utveckling och på väg uppåt. Så han blir ju förmodligen bättre och bättre. Men nej, jag köper inte hans hype fantasymässigt och det är väl där jag landar, att det är för mycket osäkerhet för min smak, men det finns en uppsida. Det kan man ju inte förneka.
Sen
samma
har
sak med Nalic,
ja, högt där också,
7%.
Nej, det känns svårt med starten där och 7,0. Det finns ju andra som man vet startar för den prislappen. Jag är även, jag förstår ändå 7% på AC, men jag tycker att han tappar ganska mycket om man inte han får ta hörnerna. Och du ska betala
men det
pass
ska vi,
mycket.
Nu vet ju inte jag varför det var så att Rakip tog hörnerna. Alltså han gör det bra. Det är ju inte något, det kanske inte är konstigt än så att Rakip är en väldigt bra hörnläggare. Eller så kanske det var något annat.
Ja.
Jag vet inte, men jag skulle inte helt räkna bort AC från, han har alltid varit nummer ett. Så även med Rakip på planen. Så att ja, men det är klart 12 miljoner, det är svårt att få in.
Så är det.
Även om 12 miljoner i sig, det var inga problem förra året när alla skulle ha Haksabanovic eller AC. Men helt plötsligt så är 12 miljoner, det är annorlunda i år, känns det som. Det känns mycket dyrare.
Ja, men jämfört med andra, jag tycker skillnaden är ganska stor där. Så att jag håller mig borta inledningsvis. Anfallet, Kiese Thelin ligger runt 10, känns väl rimligt.
Ja, det tickar uppåt. Det var väl efter målet i helgen då som man började tänka. Att ska han smälla in bollar borta mot Djurgården, då är det klart att det är aktuellt. Och där känner jag lite så här att skulle man kunna stoppa in Thelin från början och köra han resten av året? Och räkna in sina 15 mål eller någonting. Hade man vetat det, hade man tagit det då liksom?
Jag räknar inte med annars. Nej. Jag har aldrig varit riktigt svag. Jag tycker att han har varit för dyr alla gånger. Och jag måste ha straffen för att det ska vara en så aktuellt. Och jag tycker det finns andra spelare med bättre schema, som är billigare, som också har straffar. Som då blir intressantare. Alltså Edvard känner billigare.
Jo, men alltså jag köper att de har bättre schema av vissa andra lag. Men samtidigt så här, räknar man med att alltså antalet mål som Malmö gör mellan typ, säg, omgång 1 och 6. Tror man att det kommer det vara så mycket färre än de lagen som har bra schema?
Nej, men
jag
de
vet
lagen...
inte.
Ja, men det är så här, det kommer, om du säger, det kan ju fortfarande vara färre. Och varför ska du då betala mer pengar för att få färre mål?
Ja, nej. Men alltså, jag bara säger att Malmö är lite speciella på så sätt att de kan ju lika gärna göra två mål mot AIK som, alltså, som att Bayern gör två mål mot, ja, vad vet jag, Kalmar eller Sirius.
Ja, men alltså. Absolut. Jag förstår det. Men jag väger in att de är dyrare. Och
ja, det beror på hur man jämför med. Men ja. Han är lite dyrare än Ludvigsson, lite dyrare än Selmani. Ja. Så är det.
Ja, så att nej, jag tittar inte ditåt. Jag allmänt brukar hålla mig borta från Malmö. Jag tycker de är överhypade.
Okej. Ja, det jag kan bara säga att jag förstår att det finns ett intresse kring Thelin. Och det är inte orimligt att han börjar närma sig 10%.
Ja, men det köper jag också. Det köper jag också. Om vi kikar på deras schema då. För här tycker folk lite olika. Eller folk, alla kanske tycker att det är bra. Jag tycker inte deras schema är bra alls, så att det är lite därför jag håller mig borta.
Ja, alltså det är ju, hemmamatcherna är ju de tuffa, det är där de tuffa lagen de möter.
Ja,
men det brukar ju inte hindra Malmö så jättemycket när de väl spelar hemma, tycker jag.
Alltså om man kollar förra året, hur har det gått liksom i ligan då? Alltså det var ju, jag för mig att det var Elfsborgs självmål där som var liksom skillnaden den matchen. Då, att det var Johan Larsson som petade in den. Och det var det enda. Alltså mål borta mot Kalmar förra året var det Birmancevic som gick ner i backen och de fick en straff. That's it. Och AIK som kommer täppa igen där, släpper in max 1 i guldlägefall 2. Så att alltså jag tycker inte schemat offensivt är bra. Jag tycker inte bra defensivt för den delen heller. De här, alltså om du ska ranka liksom vilka är de tuffaste hemmamatcherna Malmö har på året, så tycker jag att de här två med Djurgården är typ de tuffaste offensivt. Och ska du liksom Kalmar borta, är det en bra match? Ja, jag tycker inte det alltså. Så att då är det tre matcher här som jag tycker är inget vidare. Och sen så har du på det att de är dyrare än andra val som har guldschema, som Hammarby som liksom möter Helsingborg hemma, Sundsvall borta och sen Mjällby hemma.
Ja.
Kan jag då välja?
Ja, jag köper det.
Jag rör inte Malmö.
Nej. Men någon gång, förr eller senare måste du väl göra det?
Ja,
alltså inför omgång 7, menar jag.
Ja, då blir det ju. Då självklart när de har dubbelmatchen kommer att spela dem.
Så när ska man... Ja, det beror på strategi såklart, men man måste ju få in dem på något sätt, någon gång. Och då kan man tänka, liksom, när är det värt att börja den?
Nej, men jag har ju planerat, alltså, frikortet sitter i omgång 9, och där har ju de fantastiskt schema. Alltså,
Ja, men innan dess, alltså 7:an.
Ja, men då, LL, då gäller det. Så man får göra, tror jag.
Ja, eventuellt. Det där kan vi ju diskutera i all evighet. Jag får inte ihop ett lånelag i sjuan.
Det blir dyrt. Mm. Det blir svårt, och ska man ha dem liksom, ja, börja plocka in Värnamo och Göteborg kan man ju också.
Mm.
Det är en annan diskussion, men jag, defensivt då, tycker jag att då känns det nästan bättre, tycker jag, än offensivt, för att
ja, alltså
de brukar väldigt sällan släppa in mål mot AIK.
Ja, precis, det är väl 1-0 där liksom.
Jag tror de vann med 1-0 senast mot Elfsborg, ja, också.
Nej, 2-1 mot Elfsborg hemma, 1-0 mot AIK.
Okej. Förstår.
Jag skulle säga att det är ganska bra offensivt, defensivt.
Mm.
Det är lite svårare alltså i defensiven, och jag tycker det är lite svårt med mittbackarna.
Ja, det är det ju.
Det är ju Dahlin då som målvakten, som det är ju, skulle kunna vara den billigaste nollan man får där.
Mm.
Men Lasse Nilsson också, såklart. Skulle man veta att han startar de här första matcherna och given, då skulle jag hoppa på honom utan att tveka för 5,5. Tror jag.
Ja, jag gör han inte.
Det är som sagt, om jag hade vetat att han skulle spela matcherna, men det gör jag inte. Så att,
men även om han hade spelat hade jag inte rört han.
Nej, okej.
Tror jag. Så att, nej, inget fan.
nej, men visst.
Inget fan. Det var det vi hade, tror jag. Hade du något mer du vill diskutera?
Nej.
Vi tycker lite olika.
Ja, nej, men vi kommer få många tillfällen och anledningar att prata Malmö i år. Som vanligt.
Tror jag.
Det är oundvikligt.
Det är det. Så är det.
Men du går alltså utan Malmö-spelare till en början?
Ja.
Mm, det är givet för dig.
Ja.
Ja, får se om det är många som håller med dig där. Jag tror att det är i alla fall, det kanske är en del som gör det också, men de kommer inte känna sig lika säkra som du gör.
Ja, det är backlinjen är ju inte så högt valda, alltså förståeligt med tanke på att det är lite osäkert med så, men nej, men jag tänker så här att, ja, men om de gör mål, låt oss säga att Kiese Thelin gör mål, han kostar 10,5, för jag har ett mål då på Selmani som gör 9,5, ja, men då har jag sparat 1 miljon och fått samma poäng, är du med?
Ja, ja.
Då är jag 1 miljon som jag kan liksom förbättra mitt andra lag med, så att de måste göra liksom fler returns för att det ska vara värt det.
Mm.
Och alltså ganska ordentligt, tycker jag. Så att, och jag ser inte riktigt, jag tycker det är andra lag som har mycket bättre chans här inledningsvis. Men det kanske kommer brännen. Jag är seg i starterna vanligtvis.
Ja. Nej, alltså jag skulle inte heller vara rädd för, alltså som i ditt läge, typ att vara utan Kiese Thelin. Det är inga problem i de här matcherna. Det tycker jag inte. Jag tror heller inte att han är ett dåligt val.
Mm.
Men det är fullt rimligt att göra så som du gör. Det tror jag. Jag tror det kan funka ganska bra. Men det är ett gränsfall. Det är en väldigt svår avvägning. Finns det någonting som, vad skulle du liksom få dig att svänga över till någon Malmö-spelare just nu? Finns det någonting?
Om Birmancevic blev klar att han tar straffarna. Om man skulle bli etta där och börja få ta lite hörnor och sånt, då hade jag gått dit direkt.
Ja.
Då hade det varit intressant. Men så länge inte han tar det, så tycker jag är för osäkert. Och sen just de här tre första omgångarna, du pratade om det här i tidigare avsnitt, det här med att vara rädd för om han blir kaptenad, alltså får en bindel på sig. Jag ser inte att någon vill sätta bindel på han här. Eller ingen som jag, en manager som jag är rädd för.
Nej, Det är en bra poäng. Det köper jag fullt ut, för att, ja, men om man kollar hemmamatcherna här, Elfsborg och AIK. Även om man skulle, jag tror inte att det blir någon explosion på något sätt.
Mm.
Det handlar liksom om ett mål eller en assist i min värld, i så fall. Och det får man ta.
Ja, för att vi har ju Edvardsen och Selmani eller Ludvigsson som förmodligen kommer ha en del bindlar på sig i första omgången, tror jag, liksom hemma mot Degerfors, hemma mot Helsingborg. Gör någon av dem mål, så är det stor chans att de också blir bindlade i nästa match efter omgång 2, när de möter Mjällby och Sundsvall.
Yep.
Kontra att man ska dit med en bindel på Birmancevic hemma mot Elfsborg.
Ja, den är svår att sälja.
Och hemma mot AIK är ju inte ens allt alternativ. Då är det Oliver Berg hemma mot Degerfors. Eller,
ja.
Ja, du vet, Johan Larsson hemma mot Värnamo. Det finns bra liksom kaptensval där. Så jag är inte rädd för någon som ska dubbla poäng på Birmancevic.
Nej.
Och ja.
Nej, men jag, bra poäng. Jag är helt med på det du säger. Och jag måste fundera noga.
Nej, för det jag är rädd för med Birmancevic, det är om han gör dubbla returns. Det är då det börjar bli jobbigt, eller tar många bonus.
Ja.
Att han liksom kommer ta fler poäng när han gör returns, eller att han tar fler hela tiden mer. Det är då det känns jobbigt. Men gör han ett mål, en assist, ja, men det är inga problem för mig att matcha på de andra spelarna som är billigare. Det kan de också göra. Just de här dubbla, det är de som är farliga. Och utan hörner tror jag inte han får upp den offensiva bonusen tillräckligt. Och utan straffar så är inte jag lika orolig att han skulle sticka iväg till exempel i returns.
Ja, jag vet inte. Birmancevic hade ganska många nyckelpass förra året. 49 stycken på inte ens 2000 minuter.
Ja, det är bra. Det är bra.
Att det var en stor övervikt där för nyckelpass jämfört med inlägg till exempel.
Mm. Så en annan sak jag tycker man kan väga in lite här är att på försäsongen har man ju fått upp feeling för honom, för han liksom har hattrick mot guys och så vidare.
Mm.
Men har han under ordinarie tid presterat mot de här allsvenska lagen? Det är liksom det man får väga in också.
Alltså jag skulle säga så här, mot Djurgården kunde han utan problem haft 2 mål.
Ja, jag såg första missen där.
Han rundade ju keepern där och la den precis utanför. Sen i slutminuten hade han ju ett nästan friläge kan man säga, men bra räddning av Zetterström.
Men så var han ju även förra säsongen. Han fick ju väldigt många chanser men brände en del. Ja, och det kanske är så att han är en svag avslutare. Så att, who knows?
Ja, nej, men det är det man får betta emot då, helt enkelt. Mm. Han kommer få sina chanser, säkert.
Mm.
Men du bara bettar på att han kommer missa dem. Så.
Nej, jag kan betta att han kan göra mål, men förhoppningsvis gör han inte dubbelt.
Ah, okay.
Det är då han kommer skada. Ja. Och jag tror att andra spelare kan göra bättre ifrån sig. Göra fler mål än Malmö här. Mm. Jag tror inte de har 10 mål i sig eller 8 mål på de här 3 matcherna, men det tror jag andra lag kan ha.
Mm. Men alltså 52,2% på Birmancevic just nu.
Mm.
Hur många av dem tror du sitter och tänker så här som vi... Alltså jag tror att de flesta bara tänker att han är en jäkligt bra spelare. Han spelar Malmö, han ska ta poäng. Och sen så sätter de in honom och tänker inte mer på det.
Mm.
Men jag gillar dina tankar också.
Mm.
Nästan lite mer.
Jaså? Ska du inte sätta det där? Är du inte orolig för procenten?
Jo, men det är lite grann. Men inte så farligt ändå. Så att det kommer bli ett beslut som man måste ta här.
Mm.
Den får jag brottas med en stund.
Mm. Nej, men bra.
Jag tror att vi är nöjda och så. Det blev ganska långt med Malmö i slutet, men jag tycker att det är värt att diskutera det.
Absolut.
Det är stort
tycker
beslut.
Jag med. Mm. Tycker jag med. Nej, men kul alla ni som har varit med och lyssnat så här långt, om ni orkar med. Så hörs vi framöver när vi ska släppa 3 avsnitt till de lag vi kör, 4 lag per avsnitt. Och vi ser vad som kommer då.
Mm. Bra. Vi hörs.
Ja. Det gör vi. Tja.